Besökarens skugga av Lena Ollmark och Mats Vänblad. Prolog. Krabbsjögrund. På sommaren en idyll med glasskiosker och strandlek. På hösten under dagtid uthärdlig. Men en höstnatt som denna, en hukande liten stad vid havet piskad av höstvindar och kylslaget regn. Vem kan klandra ondskan för att den sveper över sovande hus och kastar sin skugga över gränder och torg, sökande efter någon att plåga, någon att förinta, eller kanske bara en värdig motståndare? Stadsborna ligger i sina sängar. Några drömmer mardrömmar, andra kan inte sova alls. Alla känner dem, utan att vilja sätta ord på den, närvaron. Så även Karl Dymling. Om ondskan känner hans namn, det vet ingen, men den känner hans kraft. Kanske är det därför den sveper förbi alldeles utanför hans fönster på övervåningen i morfars hus, vilar en stund på fönsterbläcket, funderar på om Karl Dymling är rätt person, om han duger som offer, byte eller rent av som värdig motståndare. Ja, något ska han väl duga till. Frågan är bara vad. För ondskan lämnar, efter en stunds tvekan, Karls fönsterbläck och söker en ny och annorlunda angreppsvinkel. Så Karl slipper undan den här gången. Skulle inte tro det. Kapitel 1. Karl Dymling vaknade med ett ryck, med en obehaglig känsla av att någon tittade på honom. Ett svagt morgonljus silade in mellan gardinerna och Karl ångrade att han inte dragit ner persiennerna innan han somnat. Nu kände han sig nåbar, sårbar. Han satte sig upp och kliade sig sömnigt i håret. Obehagskänslan hängde kvar i bakhuvudet på honom, som en mardröm han inte kunde komma ihåg. I ett år hade Karl bott hos morfar i Krabbsjögrund. Det hade hänt så mycket under den tiden, så många obegripligheter. Sara brukade säga att så fort Karl visade sig radade stans alla spöken och demoner upp sig för att ge honom en omgång. Hon hade inte helt fel. Efter det som hänt på Häggmarsö trodde Karl att det var över. Smugglarna var fast och spökena efter sjövargens barnslavar hade fått ro. Till och med doktor Ekvall fick sig en näsbränna, även om det förstås inte gick att bevisa att han varit inblandad. Nerifrån hördes morgon-tv och då ett bubblande ljud som betydde att det var dags för morfar att kalka av kaffebryggaren. Trygga ljud. Karl visste precis hur det såg ut där nere. Mamma satt i soffan och drack sitt te framför tvn. Morfar satt vid köksbordet med tidningen. Ibland satte han på radion och lyssnade på sjörapporten, mest för att retas med mamma, vars morgonhumör inte var det bästa. Inte ens det näst bästa, faktiskt. Vardagsmorgon. En timme tills skolan började, tre kvart tills mamma skulle vara på sitt nya arbete på kommunkontoret där hon höll på att bli vansinnig av att vända papper vid ett skrivbord. Varför morfar var uppe så tidigt kunde inte Karl förstå. Morfar hade ju inget jobb att gå till, om man inte räknade att sitta på brobänken och ljuga med Skrot Jansson, Saras farfar och de andra gubbarna som ett jobb. Karl klädde på sig och gick ner. Morgon, sa morfar när Karl satte sig. Sovit gott? Karl nickade, men den där mardrömskänslan låg ändå kvar som en ond aning. Det finns juice i kylen, sa morfar och återvände till tidningen. Karl åt snabbt och ointresserat en macka med leverpastej och skällde ner den med juice. Plötsligt höjdes volymen på tvn. Dra ner, fräste morfar. Nej, kom och titta, ropade mamma snabbt. Karl skyndade sig in i vardagsrummet där mamma satt framför en internationell nyhetskanal. Plötsligt insåg Karl var olustkänslan kom ifrån. Vad det var han hade skjutit ifrån sig. Hans pappa var ju försvunnen. Inslaget handlade om en saknad expedition i Amazonas. Deltagarna hade inte varit i kontakt med omvärlden på över en månad. Man misstänkte att de kidnappats av en gerilla i området. Men inga krav hade ställts och ingen kontakt hade tagits. Situationen hade försvårats av oväder och myndigheterna befarade nu att det istället hade skett någon form av olycka. En av deltagarna i expeditionen var Karls pappa. Mamma drog ner volymen igen. Två av de försvunna expeditionsdeltagarna låg kvar i bild någon sekund innan de ersattes av ett inslag.